Apostlagärningarna 2 och 14. Då steg Petrus fram tillsammans med de 11, höjde sin röst och talade till dem. Judiska män och Jerusalems alla invånare, detta ska ni veta, lyssna till mina ord. Det är inte som ni tror att de är berusade, det är bara tredje timmen på morgonen. Nej, det är detta som är sagt genom profeten Joel. Och det ska ske de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter av min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Era unga ska se syner och era gamla ska ha drömmar. Ja, över mina tjänar och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta av min ande och de ska profetera. Och jag ska göra under uppe på himlen och tecken nere på jorden. Blod, eld och moln av rök. Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer. Den stora och strålande. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Israeliter, hör dessa ord. Jesus från Nasaret var en man som blev erkänd av Gud inför er genom kraftgärningar, under och tecken. Genom honom gjorde Gud detta mitt ibland er, som ni själva vet. Efter Guds bestämda plan och beslut blev han utlämnad och med hjälp av de laglösa spikade ni upp honom och dödade honom. Men Gud har uppväckt honom och löst honom ur dödens vånda, eftersom det inte var möjligt för döden att behålla honom. David säger om honom: jag har alltid Herren för ögonen. Han är vid min högra sida för att jag inte ska vackla. Därför gläds mitt hjärta och jublar min tunga. Även min kropp får vila i trygghet. För att du inte lämnar min själ åt dödsriket eller låter din helige se förgängelsen. Du har visat mig livets vägar och du ska mätta mig med glädje inför ditt ansikte. Bröder, jag kan öppet säga er att vår stamfar David är både död och begraven. Hans grav finns här hos oss än idag. Men han var profet och visste att Gud med ed hade lovat att sätta en av hans ättlingar på hans tron. I förväg såg han Messias uppståndelse och sa: han ska inte lämnas åt dödsriket och hans kropp ska inte se förgängelsen. Denne Jesus har Gud uppväckt och vi är alla vittnen till det. Han har blivit upphöjd till Guds högra sida och fått en utlovade helige ande av fadern. Och han har utgjutit det som ni ser och hör. David har ju inte stigit upp till himlen, men han säger: Herren sa till min herre, sätt dig på min högra sida tills jag lagt dina fiender som en pall under dina fötter. Därför kan hela Israels folk veta säkert att denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort till både Herre och Messias.
Vad gott att se er. Det är en väldigt spännande text. Petrus pingstpredikan. Som innehåller många djupa ting, men så enkla ting också. På ett sätt skulle vi kunna säga att Petrus helt enkelt predikar om Jesus. Om vad som hände 50 dagar innan detta. Och vem han är. Så i och med att Johnny läste upp predikan så skulle vi nästan kunna avsluta där. Men det gör vi inte, utan jag ska predika också. Men för att få oss ett lite bättre inblick i situationen, i för att få reda på vad står på spel, hur är det med människorna där när Petrus predikar, och veta hur det påverkar dem. Låt oss se på några kringliggande faktorer snabbt. Jag kommer nämna ungefär tre punkter, och man skulle kunna säga att jag tar mig vatten över huvudet när jag gör det. Men det kommer inte vara helt uttömmande givetvis. Men dessa tre ting som vi ska kolla mer eller mindre på, det är andedop samt vem är Jesus. Och sen även ta oss en kik på Guds suveränitet. Och det har ju skrivits hela böcker om alla dessa teman, så det här blir verkligen inte uttömmande. Men först av allt, det var några verser som vi inte läste, och det var från vers 1-13. Och det visar oss lite på när det är, och det är relevant för vad som hände precis i texten som Johnny läste. Och det börjar i vers 1 med att säga: när pingstdagen kom var de alla samlade. Och om det är så att vi inte känner till det här, det är möjligt, så pingstdagen, vi olika saker, vi börjar tänka på olika saker när vi hör pingst. Vi har erfarenheter från livet, från olika församlingar. Så när vi hör pingst kanske vi tänker på något väldigt specifikt. Pingstdagen här på grekiska är pentekoste, och det betyder den 50:e dagen. Och den här 50:e dagen är ett firande, en fest som judarna hade firat i många, många, många år, hundratals år. Ja, ända sedan 50:e dagen efter påsken. Men även där, när vi hör påsken, tänker vi förmodligen på Jesu när han korsfästes, begravdes och uppstod. Men påsken har också den firats i många, många hundra år. Och påsken, för att få lite kontext, på hebreiska är Pesach och betyder gå förbi eller passera skorna. Och detta firade de till minne av när Gud förde ut Israel, förde ut sitt folk ur Egypten. Och när vi hör passera skorna så får vi även oss en fin bild av när vid den 10:e plågan som Gud lade på i Egypten, så sade han att den förstfödde i varje hushåll skulle dö. Men om blodet av ett felfritt lamm ströks på dörrposterna så skulle dödsängen gå förbi. Så de skonades och dödsängen passerade. Men i alla fall, pentekost, pingst, har firats i många hundra år. Och det var en av de tre största festerna som de firade. Ja, Gud hade befallt alla judiska män till att bege sig till den plats som Gud befallde 3 gånger om året. Och fira då påsk, pingst och lövhyddohögtiden. Så det vi ser framför oss är ett Jerusalem 50 dagar efter att Jesus har blivit dödad. Och lika så som det var väldigt mycket folk i Jerusalem och såg vad som hände. Många kunde se när Jesus dömdes. Likaså under pingst så är det tusentals och tusentals människor närvarande i Jerusalem. Så det är inget litet evenemang. Det är inte lärjungarna som står vid en hörna och talar om för en liten grupp. Utan här är det inför ett Jerusalem som är fullt med människor. 2 ting som vi kollar på. Vilka är det som hör och vem är det som talar? Först tar vi vilka är det som hör? Och det här får vi veta från vers 5, som inte det heller ingår i vår predikotext. Men i Jerusalem bodde fromma judiska män från alla folk under himlen. Och fromma, när vi läser fromma, på engelska står det devout, hängivna. Judiska män som var hängivna till sin religion, hängivna till att lyda Gud, till att följa Guds vägar som det hade blivit uppenbarat för dem. Någonting som bör sägas. För vi hör den här predikan annorlunda än vad de hörde predikan. Många av oss är inte judar till köttet. Vi har inte traditionerna. Vi vet förmodligen inte, vissa kanske vet, men jag måste bekänna, jag vet inte allt för mycket om lövhyddohögtiden. Vi känner inte till alla saker som hörde till Abrahams Gud. Men dessa judar som hör, de är fromma judiska män. Så när de hör Petrus predika så känner de förmodligen till skrifterna också. Så när de hör Petrus hänvisa från Joels bok, från Saltaren, så skulle vi kunna säga att de vet vad Petrus pratar om. Så för att nämna det här, om det är så att vi inte vet. Judarna väntade på en messias. Ända sedan lustgården så utlovades en frälsare. Efter syndafallet så sa Gud att det skulle komma någon som skulle trampa ormen på huvudet. Och profetior efter profetior talar om hur det ska komma en räddare, en kung, Messias, en smord, en som ska sitta på Davids tron. Så dessa judar som är i en situation, de som hör Petrus predikan, de är fortfarande inte helt fria, de är förtryckta av romare. De väntar fortfarande på en konung. Så låt oss med de ögonen se på tyngden av det Petrus kommer säga. Att de förväntar sig en Messias i enlighet med skrifterna. Därefter ser vi vår predikant, det är Petrus. Och vi vet en hel del om Petrus. Vi vet att nu så agerar han på ett sätt som är främmande från hur han har agerat. Hur känner vi till Petrus sedan tidigare? Ja, en gång så bekände han en mäktig sak. Jesus frågade lärjungarna, vilka säger folk att jag är? Och då säger de, vissa säger att du är Elia och så vidare. Men då säger Jesus, vilka säger ni att jag är? Och då säger Petrus, du är Messias, den levande Gudens son. Så Petrus en gång, han bekände att Jesus är den kungen. Jesus är den som är smord från Gud. Jesus är den levande Gudens son. Men trots den bekännelsen så ser vi hur Petrus tillsammans med alla lärjungarna överger Jesus. Den som han bekände vara kungars kung, sänd från Gud, det är den som Petrus räknade mindre än hans egna liv. Och inte bara det, men kort därefter så ser vi hur Petrus ställs mot väggen och får tre frågor ställa till sig. Men tre gånger så gör Petrus att han förnekar sin herre. Han håller sitt egna liv mer kärt än det som han bekänner är sant. Att Jesus är kungars kung. Han är räddaren, frälsaren. Så vad händer? Vad har hänt? Vi ser här i vers 14. Läser här. Då steg Petrus fram tillsammans med de elva. Och låt mig lägga in det här också nu. Att det här är inför tusentals och tusentals människor. Det här är efter att deras herre har gått ifrån dem. Han har uppstigit. Herren är inte fysiskt med dem. Det var en sak när Jesus var nära med dem. Det var en trygghet. Men nu har de inte herren med sig fysiskt. Då steg Petrus fram tillsammans med de elva, höjde sin röst och talade till dem. Judiska män och Jerusalems alla invånare, detta ska ni veta, lyssna till mina ord. Det är inte som ni tror att de är berusade. Det är bara tredje timmen på morgonen. Nej, det är detta som är sagt genom profeten Joel. En Petrus som en gång övergav Jesus, som förnekade Jesus. Här så tilltalar han människorna direkt och säger att de har fel. Och nu kommer Jesus tala om vad som faktiskt har hänt. Ja, men då återstår frågan, kvarstår frågan, vad har hänt? Och det skulle jag vilja se snabbt i Apostlagärningarna kapitel 1, vers 4 och 8, som berättar för oss vad som skulle hända och som vi ser hända i våran predikotext. Så börjar med vers 4. Vid en måltid med apostlarna befallde han dem, lämna inte Jerusalem utan vänta på vad fadern har lovat, det ni har hört av mig. Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den helige ande. Och det är även något som Jesus har utlovat tidigare när de var i det övre rummet. Johannes kapitel 13-17 kan vi läsa detta. Och Jesus säger att han ska sända anden. Från fadern och sonen ska anden utgå, hjälparen. Och här säger Jesus en gång till att vänta där, ni ska bli döpta i den helige ande. Och sen även i vers 8 så läser vi, men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judén och Samarien, ända till jordens yttersta gräns. Så det som har hänt och anledningen till varför Petrus så modigt står inför massor, stor folkskara och förkunnaren Jesus han en gång förkastade, det är för att Gud har verkat. Gud en gång lovade, Gud sa det att han skulle göra, och nu ser vi uppfyllnaden av det. Guds ande utgjuts på dem. Så några få ting om andedop. Jag vet inte vad vi kommer med för bagage. när vi hör på den här predikan. Men när vi hör både pingst och andedop så, oj, då kanske tankarna flyger åt många, många håll. Det är två eller tre särskilda saker som jag vill nämna med andedopet och vad effekten av det är och meningen. Men det är inte på något sätt uttömmande. Så det här kommer inte beröra andliga gåvor eller helande. Utan särskilt två ting, kanske tre. Och det första är, om vi får ta en kort vers från första Korint 12 och 13. Där Paulus talar ganska utförligt om andliga gåvor. Han talar om hur vi har en herre, en och samma ande. Olika gåvor men en ande. Och hur i Jesu kropp, Jesu kyrka, Jesu folk, så har vi alla olika del. Alla som är kristna är olika delar i Kristi kyrka. Så det är lite av kontexten i 12. Men då säger han i kapitel 12, vers 13. I en och samma ande är vi alla döpta för att höra till en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och vi har alla fått en och samma ande utgjuten över oss. I en och samma ande döpta för att höra till en och samma kropp. Det en av de primära sakerna som händer här. Det är att kyrkan etableras. Anden utgjuts och de här som blir döpta, de blir förenade på sätt som vi inte kan med ord uttrycka helt klart, men en mystisk förening, och de tillhör Jesu kropp. Så det som vi känner som kyrkan, det vi menar främst bibliskt, är Jesu kropp. De som tillhör Jesus, de som är förenade med Jesus. Så det här är ett ögonblick då kyrkan etableras. Men en annan sak som vi ser här när anden utgjuts, som både berör lärjungarna men också särskilt Petrus, det är att i och med att de blir döpta i den heliga ande, ja, i texten står det här i kapitel 2 att de blir fyllda med den heliga ande. Så vad är det vi hör att de gör? De har precis blivit döpta, de har blivit fyllda av anden som Gud har utlovat. Låt mig läsa kapitel 2, vers 1-13. Lite mer kanske än vad vi behöver, men det är bra med kontexten. När pingstdagen kom var de alla samlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram. Och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Alla uppfylldes av den heliga ande och började tala främmande språk allt eftersom anden ingav dem att tala. I Jerusalem bodde fromma judiska män från alla folk under himlen. När dånet hördes samlades folkskaran och alla var skakade eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. Häpna och förundrade frågade de: är de inte galileer, alla de som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? Vi är parter, meder och elamiter. Vi bor i Mesopotamien, Judén och Kappadokien, i Pontus och Asien, i Frygien och Pamfylien, i Egypten och i trakterna kring Kyrene, i Libyen. Vi är inflyttade från Rom. Vi är judar och proselyter, kretenser och araber. Ändå hör vi dem tala på våra egna språk om Guds väldiga gärningar. Så oavsett vad vi har med oss för bagage sen tidigare, för tankar om vad är det vi först tänker på när vi hör döpt i anden, här ser vi att de har fått en utlovad ande, och det första de gör är att de proklamerar på olika språk Guds väldiga gärningar. Jag kommer inte beröra huruvida det finns ett annat slags tungotal, men det tungotalet som vi ser här är att de proklamerar Guds gärningar. Och det berör även Petrus. Petrus likväl, han stod upp tillsammans med dem. Han blev uppfylld av anden. Vad handlar Petrus predikan om? Kärnan i hans predikan är Jesus själv. Han förkunnar vad Gud har sagt, vad Gud ska göra, vad Gud har gjort. Ja, det här kan vara ett bra tillfälle att, inte för att förringa olika syner på andliga gåvor, men vi ser väldigt tydligt i texten på vad är det gör med lärjungarna. Vad är det först och främst? Jo, de förkunnar Guds gärningar. Petrus förkunnar Kristus. Han förkunnar honom som uppstånden, förkunnar honom som konung. Så den är Kristus som Petrus predikar om. Till synes på ytan så ser vi några uppenbara saker där om Jesus. Och saker som många av oss redan vet. Att han är Herre och Messias. Vad visste de här judarna om Jesus? Det de hade hört var att för många dagar sedan så var det någon kriminell som korsfästes. Det var en som stod mellan två rövare och dog en död på träet. Ja, var och en som hängs upp på trä förbannad, står det i skriften. Det var en förbannad man som blev korsfäst. Och det Petrus säger till de här judiska männen, det kommer slå dem med häpnad. Petrus säger som så här i vers 22-23. Israeliter, hör dessa ord. Jesus från Nasaret var en man som blev erkänd av Gud inför er genom kraftgärningar, under och tecken. Genom honom gjorde Gud detta mitt ibland er, som ni själva vet. Efter Guds bestämda plan och beslut blev han utlämnad, och med hjälp av de laglösa spikade ni upp honom och dödade honom. Petrus säger till dessa män, alla de som lyssnar: ni har dödat honom. Ni har utlämnat denne Jesus. Ni bär skuld till hans blod. Innan Petrus började tala, det är svårt att säga hur mycket de tänkte på denna förbannade man som en gång hade korsfäst. Men det som de får höra nu är att den man som de är skyldiga till att få korsfäst och död var den som de hade väntat på i tusentals år. Den frälsare som skulle befria dem. Den kung som skulle regera. Ja, den som de hade gråtit efter, ropat efter och ville att skulle komma och befria dem från romarna. Honom har de dödat. Dödat. Men Petrus gör det tydligt att denne man är uppväckt. Så vem är Jesus för dem som hör? Och det är väldigt fascinerande att se alla titlar som Petrus säger om Jesus. Och hur det både påverkar de som hör, eller borde göra, förmodligen gör. Men sen också hur vi ser på det, hur vi ser på denne Jesus. Ett är att Jesus var en man. Det visste de, han hade blivit korsfäst. I vers 22 så det. Jesus från Nasaret var en man som blev erkänd av Gud. Han var en man. Och det är väldigt viktigt, kommer inte gå in för mycket på, men om Jesus inte var av våran natur så hade han inte kunnat dö i vårt ställe. Men han var en man. Sen i psalm 110 som Petrus hänvisar till. Och det säger han då, vi ser här nu. Ja, det här i vers. Precis, vers 34 och 35. David har ju inte stigit upp till himlen, men han säger: Herren sa det till min herre, sätt dig på min högra sida tills jag lagt dina fiender som en pall under dina fötter. Och det första vi ser är att David pratar om Jesus som herre. Men i den här salmen, som de judiska männen känner till, så finns det mycket mer. Så låt oss bläddra till psalm 110 och läsa den. Och får vi se än mer på Vad är det de hör när de hör Petrus predikan? Och när Petrus hänvisar till den här psalmen? På sidan 893 i lånebiblarna. Psalm 110. Jag läser. En psalm av David. Herren sade till min Herre: sätt dig på min högra sida tills jag har lagt dina fiender som en pall under dina fötter. Din makts spira ska Herren sträcka ut från Sion. Härska mitt ibland dina fiender. Villigt kommer ditt folk när du samlar din här. I helig skrud kommer din ungdom till dig som dagg ur morgonrådnadens sköte. Herren har gett sin ed och ska inte ångra sig. Du är präst för evigt på samma sätt som Melkisedek. Herren är vid din högra sida. Han krossar kungar på sin vredesdag. Han ska hålla dom bland hedna folken. Överallt ska kroppar ligga. Han krossar hövdingar över hela jorden. Han ska dricka ur bäcken vid vägen. Därför ska han lyfta huvudet högt. Vi skulle nog förmodligen många av oss bli förskräckta om vi fick höra att vi stöter på en människa. Vi ser inte vem det är. Och till vår skam så behandlar vi honom illa. Och sen så får vi veta att det är ju Sveriges kung själv. Vi skulle bli skamna och dessa, huruvida om det skulle vara en människa i hög ställning. De här judarna, vad är det de hör? I den här psalmen som de känner till. Det de hör är att det här talar om Jesus, det Petrus förkunnar för dem. Och i den här psalmen så klargör Petrus för dem att den här Herren är den som ska regera. Som satt sig på faderns högra sida. Som är präst för evigt. Och han ska hålla dom. De har dödat sin Messias. Domaren som kommer döma levande och döda. Den prästen som ska vara präst för evigt. Och Herren under vilken allt är lagt under hans fötter. Vad tror ni de känner när de hör det här? Vi har svårt för att tänka oss in i det. Men låt oss höra orden. Allt som de har väntat på. De har dödat honom. Det är en särskild detalj i den här texten som finns kvar. Nej, många detaljer, men särskilt den. När vi talar om vem var det vilken Jesus var det de hörde predikas. Jag har nämnt att de hörde att det här är Herren de har korsfäst. Det här är den präst som är präst för evigt. Det är domaren av levande och döda. Det är Messias, kungars kung. En man. Men nu är här någonting som blir helt... Ja, det blir uppenbarat för dem. I vers 25 står det så här i kapitel 2 av Apostlagärningarna. David säger om honom: jag har alltid Herren för ögonen. Han är vid min högra sida för att jag inte ska vackla. Jag har alltid Herren för ögonen. Och Herren, ordet som används här är kyrios och betyder inte nödvändigtvis Herren som i Herren Gud. Men stället som han talar från är psalm 16. Jag läser därför, ni behöver inte bläddra dit. Och då skriver David: jag har alltid Herren för ögonen. Han är vid min högra sida. Jag vacklar inte. Det är ordet som David använder när han talar om Herren i psalm 16. Det är inte kyrios som kan betyda en högt ställd herre. Han säger: jag har alltid Jahve för ögonen. Jag har alltid den evige guden för ögonen. Vad tänker judarna nu? den Messias de har väntat på. De visste inte ens allting som Messias skulle vara. Men nu får de höra. Och vi har dödat Gud kommen i köttet. Gudsmannen, den som skrifterna har vittnat om. Vi har dödat den som är Herre. Han som skulle vara präst som är präst. Men någonting strålande i det här är. Ja, många av dem möjligtvis tänker att det här är fruktansvärt. Och det borde de tänka. Vad har vi gjort? Är det förlorat? Vi har dödat han som skulle rädda oss. Men vad säger Petrus? Han lyfter upp deras blick. Han lyfter upp deras blick till att se en större bild. Ge en större bild av allting som händer, som var sagt. Och det talar han om i vers 23. Efter Guds bestämda plan och beslut blev han utlämnad. Och med hjälp av de laglösa spikade ni upp honom och dödade honom. Efter Guds bestämda plan och beslut. Vilka grejer de får höra här. De dödade. Men det här är i Guds plan. Den största kungars kung, den smorde, prästen, Gud själv. Deras sinnen måste ha blivit helt bortblåsta när de får höra det här. Men det texten säger är att det är i Guds hand. Låt mig tala kort om det här, denna bild som Petrus ger dem. Att det är i Guds allsmäktiga händer som det här har kommit till att vara. Vi har ett annat exempel på när vi kan se väldigt väl Guds suveränitet och människors gärningar. Och det är i första Mosebok 5, kapitel 50, vers 20. Och orden som beskrivs gör det lite lättare för oss att förstå, skulle jag tro, i vers 20. Och det här är när Josef vars bröder sålde honom till slaveri. Ja, sålde sin egna broder till att bli slav åt egyptier. Men Josef blev upphöjd, fick en hög position. Och nu var det bröderna som behövde stå vid hans barmhärtighet. Så vi läser från, jag läser här från vers 18, tar vi. Och det här är då efter att Josef har blivit upphöjd och hans bröder behöver hjälp. Sedan kom också hans bröder och föll ner för honom och sade: vi är dina slavar. Men Josef sade till dem: var inte rädda, skulle jag ta Guds plats? Ni menade ont mot mig, men Gud har menat något gott genom det, för att bevara många människor vid liv. I den handlingen som bröderna utförde mot Josef så var en hemsk handling. Vi kan tänka oss om någon av våra syskon säljer oss till att bli slavar någonstans. Det vore inte gott och det vore hemskt. Men det Josef säger där att det ni gjorde ondo. Ni har gjort ondska. Det här är fel. Ni har gjort det. Men Gud har menat det till gott. Samma sak. Och här kommer vi möjligtvis till en gräns där vi brister i att kunna ha dessa två faktum bredvid varandra i harmoni. Men det är det som ordet säger. Så här Petrus, han talar om samma sak. Ni har, säger han, dödat den mest underbara. Han som var lovad. Han som skulle befria er, som skulle regera. Men det är Guds bestämda plan. Jesu öde, frälsningens öde, det ligger inte i deras händer. Utan det är Herren som är i full kontroll. Med tanke på, men vi ser att Jesus är för judarna. Och det här var ett försök för oss att, för mig att få upp våra ögon till att förstå än mer om det som skriften, som Petrus talar om här, om Jesus, så att vi här och nu kan få mer klar bild av vem han är. Så jag känner inte till alla allt för väl som är här. Jag vet inte vad ni har för relation till Jesus. Det finns falska bilder av Jesus där vi talar alldeles för lågt om honom. Som en frälsare som gråter och väntar och blir ledsen när vi inte, om vi inte gensvarar. Och det kanske finns ett mått av sanning i några av de sakerna jag nämnde. Men det här vill jag säga er till alla som är här idag. Den här Jesus Kristus som är hörnstenen i den här församlingen, som tillhör hela den stora församlingen. Den här Jesus är gudsmannen. Han är Gud, den evige. Han är Herren över allting. Allting är lagt under hans fötter. Vare sig vi tar emot honom som Herre eller inte, så regerar han nu från Faderns högra sida. Han är präst för evigt. Och så som prästerna gick in med offer i Gamla testamentets tid för att ge soning för sina synder, så är det här den prästen som evigt har gått in och gjort soning för hela sitt folks synder. Den är Jesus som jag vill förkunna för er idag. Det är han som kommer döma döda och levande och döda. Han kommer stå vid domens dag och han kommer skipa rättvisa. Minns ni det vi läser från psalm 110? Minns ni orden som användes där av David? Ni behöver inte gå dit, jag vill bara läsa dem för er snabbt här. Herren är vid din högra sida. Han krossar kungar på sin vredesdag. Han ska hålla dom bland hedna folken. Överallt ska kroppar ligga. Han krossar hövdingar över hela jorden. Han ska dricka ur bäcken vid vägen. Därför ska han lyfta huvudet högt. Den är Jesus som Petrus predikar om och som är centrum av min predikan till er. Det är han som inte kommer bli krossad om vi inte kommer till honom. Det är han som kommer krossa oss om inte vi kommer till honom. Och han har full rätt till att göra det. Och det är han som regerar för evigt. Jag vill vädja till er. Du har inte vet hela skaran som sitter här som jag nämnde. Men om det är så att du är här och inte känner till om denna Jesus. Inte skulle säga att du tillhör honom. Inte skulle säga att han är din konung eller din frälsare. Så vill jag nämna att den Jesus som talas om här och som judarna, oj vad det skar i deras hjärtan efteråt. Den samma Jesus som de hade syndat mot. Det är den Jesus som du har syndat mot. Han som är alltigenom härlig. Kungen, Gud själv. Han som kommer döma antingen till evigt liv eller till evigt fördärv. Det är denne Jesus som du har syndat mot. Petrus lägger i denna text en särskild, hur säger man på svenska, emergency. Det är väldigt angeläget. Tack. När Petrus säger vad det är som händer när anden utgjuts, så säger han i vers 16: och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter av min ande över allt kött. Det var sista dagarna då Gud utgöt anden över allt sitt kött. Och jag kan lova er att det inte längre bort. Det är inte så att vi inte är vid de sista dagarna nu 2000 år efteråt. Och i början av boken i Apostlagärningarna så frågar lärjungarna: Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel? Han svarade dem: Det är inte er sak att veta vilka tid eller stunder som fadern i sin makt har bestämt. Kanske tänker vi nu när vi hör att okej, Petrus sa till dem i de sista dagarna. Nu har det gått 2000 år. Men faktum är att ingen av oss har en aning om Jesus kommer om 5 sekunder eller 50 000 år. Tiden är någonting som blir given dig av Gud. Den kan du inte ta för givet. Varje sekund är en gåva. Och bara för att han inte har kommit på 2000 år. Vad vet du om han skulle komma imorgon? Så den är Jesus. Den är väldige, mäktige gudsmannen. Som nu är på tronen. Som regerar. Och som kommer döma. På den yttersta dagen. Då ska allt bli uppenbart. Då ska allt bli uppenbart med vad vi har gjort. Alla våra gärningar kommer vara helt öppna. De är öppna, men då kommer det bli helt... Det finns inget mer, det finns inget att dölja. I vers 20 citerar Petrus Joel. Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och strålande. Herrens dag, om vi inte känner till det, kan vi läsa mycket om i Gamla testamentet och en del i Nya testamentet. Och där vi tänker först och främst på den yttersta dagen, domedagen, då Gud ska döma. Ordet här som används för det stora och strålande. Jag blev förvånad när jag såg det, för det lät så fint. Det lät så gott. Och jag kan lova er, för dem som har frid med Gud, så kommer det inte vara något ont på den dagen. Men när jag kollade på vad ordet här innebär, så har vi synonymer som säger tydlig, framträdande, uppenbar. Det är som att ljus kommer skinas på allting när domedagen är till, när Kristus kommer. Varje mörkaste sak som vi har förvarat i de innersta djupen av våra hjärtan, allt blottat för honom. Så till dig, om det är så att du är här och inte känner Jesus, den dagen kommer komma. När Kristus kommer, den som du har begått synd mot, vars herravälde du har trotsat, den guden som du har sagt nej till och istället gjort ut efter dina begär, han kommer för att döma. Det är denna omedelbarhet som vi ser i Petrus text. Den dagen kommer komma. Om vi står utan en frälsare, då är det Herrens vrede som kommer läggas på oss. Men till dig vill jag också säga, den Jesus som du har syndat mot, den kungen, det är han som blev dödad, korsfäst, för en sådan som du, för sådana som oss. Den samma Jesus som du har gjort illa mot, otroligt illa. Det var den Jesus som kom. Som levde så som vi borde ha levt. Som dog en hemsk död, men där han tog på sig straffet för oändligt antal människors synder. En oräknelig skara. Så där finns det hopp. Och det är det Petrus slutar med i när han hänvisar från Joel. I vers 21 läser vi. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Om det är så att du är här och inte känner Herren och det sticker till i ditt hjärta. Låt det sticka till och vet att i dig själv och inte i någonting annat här i världen har du hopp. Men Herren har gett hopp. Och denna dag, säger han, åkallar hans namn. Och som Petrus sen kommer att säga, omvänd er till honom. Tro, lita på honom och det han har gjort. Den enda medlaren mellan Gud och människa. Sätt allt ditt hopp till honom. Och han ska säkerligen rädda. För han är kungars kung. Och allt är lagt under hans fötter. Så ingen som flyr till honom ska stå där med skam. till mina syskon. Vi har fått se hur stor våran Kristus är. Möjligtvis fått en mer utvecklad bild av allting som han är i hans olika roller som Messias, domare, präst, herre. Men någonting som jag skulle vilja säga är angående Guds suveränitet. För oss när vi läser detta så ser vi någonting underbart och någonting fruktansvärt. Det underbara är att det är en frälsare som är given för allt sitt folk. Men det hemska är att det här är det mest hemska som har hänt. Vi tänker, vi ser orättfärdighet här i världen. Vi ser ondo begås mot oss. Vi ser sorg, vi ser död. Vi ser människor begå hemska ting. Och vi tänker kanske då dåraktigt ibland. Varför händer det här? Den tanken är inte dåraktig i sig, men varför gör inte Gud något? Varför låter Gud det här hända? Vi kommer inte alltid få svar på varför saker händer. Och varför otroligt tunga saker händer. Varför vi går igenom tider av smärta då vi nästan vill ropa till Gud och säga döda mig nu. Men vad är inte bättre än att då, för oss kära syskon, göra det som vi har blivit uppmanade till i Hebreerbrevet och många andra ställen, fästa blicken med Jesus. Det orättfärdigheter, det orättvisor som vi får uppleva, det snuddar inte ens i närheten av att den mest härliga guden, han som är alltigenom helig, alltigenom god, alltigenom underbar, ljuvlig, han som är strålande och i honom som finns fullhet av glädje, han blev behandlad som en mask. Jag likt en av oss. Så i det djupaste av sorg jag ber dig och säger till dig, lyft din blick till Jesus. Se vad han har genomgått och se att det här är det ultimata brottet. Och att det skulle få vara till tröst. Men fast vi inte ser varför Gud gör det han gör eller varför saker händer nu. Men att vi kan finna tröst i att det är det mest hemska som har hänt. Så var det till för att vara till någonting helt underbart. För att vi skulle ha evig gemenskap med honom. Och efter det, och det har jag redan nämnt egentligen. Att ut efter den här texten för oss som lyssnar idag, det här året. Som inte hör texten på samma sätt som de första åhörarna här. Men jag vill säga till dig, skåda din Gud. Skåda Jesus. Jesus är centrum av den här predikan. Guds gärningar är centrum av den här predikan. Särskilt Guds gärning i Kristus. Se din Herre. Se vad kungen har gjort. Se vad denna man har gjort. Se fullheten av vad han är. Och hur han har verkat. Och låt det fylla ditt sinne. Fylla dig. Lyft din blick till honom. Han är densamme. Ja, den Petrus som den Jesus Petrus predikar om. Han är förhärligad. Så när han säger detta så är han på tronen och regerar. Så det var det jag ville säga till er som är här och tillhör honom. Det mörkaste av tider. Han är densamme. Han är god. Se till detta exempel där orättfärdighet har hänt. Absolut orättfärdighet. Men samtidigt nåd utöver förstånd. Och när vi ser det också hur något sådant där den högste blir gjord till den lägste. Det mest härliga behandlas på det sättet. Så kanske vi kan smaka än mer på orden som Paulus talar om i Romarbrevet 8:28. När han säger att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Även fast vi inte kan känna det när vi lider. Se på korset. Se på absolut hemskhet. Men se vad det har gjort. Låt oss be tillsammans. Himmelske fader, vi är i dina händer. Och allting har vi för att du ger det varelse. Varje andetag, varje ord som utgår från våra munnar, varje leende som vi får le, varje känsla som vi får uppleva. Fader, vi har gjort ondo. Och vi tackar dig för att Jesus Kristus sändes, först inte för att döma, utan för att rädda. Jag ber dig, låt ditt ord verka inom oss. Ta bort det som ligger till hinder för att ditt ord ska förstås med rätta. Jag ber att du genom den helige ande skulle förvandla oss, var och en som är här idag, var och en som hör. Herre, verka genom ditt ord. Du är mäktig att göra det. Du är mäktig att hugga oss i hjärtat så som du högg de första åhörarna i hjärtat. Med det, låt din vilja ske, och högst av allt, låt ditt namn bli ärat. Så här ber vi i Jesu namn. Amen.